Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Yes.
Ja, vi brukar ju säga att det var länge sedan sist. Nu var det verkligen länge sedan sist. Hur har ni haft det sen sist?
Ja, jo. Jag har väl retat upp landets lantbrukare.
Just det. Det har du.
Det är väl det som har varit det viktigaste för mig som...
Det här ska ju bli debattör. Någon slags valspecial där vi ska svara på frågor om vad, ja, hantera allas valångest.
Ja, nej, men det roliga är hur små saker kan bli stora. Det var en vanlig, så här, jag var vikarie på TV4s nyhetspanel på fredagarna som alltid, och som man fick jag vara med. Och då så får man tre ämnen som man liksom får dagen innan. Det var så här, de här killarna i grottan i Thailand, någonting till, och jordbrukssubventioner, ska de få mer hjälp? Och då tänker man igenom det lite och sådär, va, liksom. Och sen så säger man sina tre rader. Och jag sa som vanligt, vilket alltid har varit en, det har varit närmast en kliché i våra kretsar, att man är emot den europeiska jordbrukspolitiken, att man är emot subventioner och handelshinder. Och jag sa att
precis, man blir närmast utskälld för att man tar upp det, för att det är så självklart.
Ja, det är som, för oss har det varit en kliché. Liksom. Mm. Ja. Så jag, för mig var det helt naturligt att säga, men de är ju redan genomsubventionerade, de ska inte ha en krona till. Och det tog hus i helvete. Alltså, så här, över 160 meddelanden på Messenger, 20 samtal mitt i natten någon gång tidigt på morgonen av random arg jordbrukare som skulle skälla ut mig. Så här. Jag har aldrig varit med om något liknande.
Men det är ju just i krissituationer så letas det ju alltid upp någon som man ska skylla på, som man får vara arg på för att man är liksom arg och förtvivlad. Och det är ju aldrig rättvist. Men det händer varje gång, och nu råkar det här gödsel... Stacken tippa över dig liksom.
Ja, just det. Men det var upplevelse. Jag har ju liksom varit ute för stormar förut med så här, både nazister som har dödshotat och kommunister som har liksom dödshotat och så här, och ringt och hotat. Och jag får ju brev hem med ris i varje jul och sådär, va. Men det här var ändå det mest omfattande storm som jag har varit med om. Och det var liksom två meningar i ett tv-program. Otroligt.
Men det bekräftar ju på något vis den här klassiken att war is the health of the state. Det vill säga, i varje kris så är alltid lösningen mer stat och mer bidrag och mer politiker. Och så säger man det vi alltid har sagt, när det är krisläge så är man otroligt då okänslig och brutal, cynisk.
Ja, vänta bara nästa, när bankerna kommer att ringa ner oss efter nästa kris.
Ja, precis.
Hur kan du ta vår bonus ifrån oss? Jag har en lyxjakt att betala och min frus minkpäls, din cyniker.
Men Fredrik, jag såg ju aldrig det hela, men jag förväntar mig att du uttryckte det med en väldigt stor empati för dem som ändå hade drabbats av den hemska sommaren och torkan.
Nej, det gjorde jag ju inte. Det var väl det som var, jag tror att det var ju mycket känslor, och jag sket då i att en hel yrkeskår liksom lider och sådär, va.
Ja, om du står där med din, alltså det är djur som du inte har föda till och sådär, liksom, det är klart man kan definitivt sympatisera med förtvivlan och förstå att den behöver ta vägen någonstans.
Precis, men jag blev fortfarande väldigt frustrerad över alla argument som var så här, liksom, men du lever på att de ska dö.
Men det är också så här, det är ju en sak att de som faktiskt drabbas av det och lider av det, och att de bara naturligtvis känner den omedelbara hanteringen, och de vill inte ha någon jäkel i morgonsoffan som sitter och uttalar sig om deras tillvaro. Men det jag inte kan ha förståelse för, det är ju alla partier politiska partier och politiker som plötsligt då ska kasta massa pengar över
Centern vi tittar på
och det,
igen.
Och det här blev ju liksom alltså Facebookgrupper där centerpartistiska riksdagsledamöter var tvungna att mycket tydligt ta avstånd och markera att för att, rasisterna vill ju då liksom, för att vi har kopplats till Centern tidigare liksom och sådär va, och så de rasisterna ville, eller SD och så ville liksom kleta mig på Centern. Så det har blivit verktyg också liksom i den här internetvalkampen. Det var väldigt också lustigt. Men strunt i det, Mattias.
Det var mitt sommarlov med Fredrik Segerfeldt.
Ja.
Bönder, mat, socialism.
Ja, precis.
Mattias Dan, du har varit produktiv.
Ja, det blev ju så. Jag hade ju sett fram emot att få ägna mig åt spriten detta valår och planerat det. Jag skulle skriva en bok om svensk alkoholpolitisk historia, tänkte jag skulle slippa valrörelsen. Och så blev det istället så att jag har sedan i juni hållit igång på tre olika tidningar dagligen och kommer att köra fram till valet.
Nämligen vilka?
Ja, det är ju då Blekinge Läns Tidning.
Ja, det är sånt tycker jag är roligt.
Nere i stan. I Karlskrona. Och så var jag 2 veckor på Korren. Där Christian Dahlgren är min redaktör. Och sen så var jag 4 veckor på Dagens Nyheter. Och sen så var jag tillbaka på BLT igen.
Du uttalade Dagens Nyheter med lite annorlunda tonfall än de andra tidningarna.
Ja, det är svårt att säga. Ja, men man kan ju säga Dagens Nyheter, för den finns ju där också.
Jag satt nästan och fnittrade varje morgon av liksom upprymdhet över att du var där och skrev. Jag tror att jag var den som var allra gladast för detta. Jag tycker det var jättebra och viktigt, både för tidningen och för dig. Och jag tror att det var en väldigt viktig markering av Per Svensson. Jag tycker det var en mycket bra grej.
Ja, jag ska villigt erkänna att det var 4 väldigt roliga veckor. Det kändes lite som att komma hem faktiskt. Och det hade jag inte väntat mig.
Dagens Nyheter. Ja. Svante Nykanders liksom gamla tidning.
Ja,
och men ändå Rudolf Walls gamla tidning en gång i tiden. Som var lärjunge till Lars Johan Hierta. Så det var ju en radikal-liberal laissez-faire-tidning från början.
Ja, och det står
Svante
ju...
Svante Nykander var en kort parentes mellan Rudolf Wall och Mattias Svensson.
Och andra dagen får jag liksom håna alkoholmonopolet, så det var ju liksom väldigt trevligt och liksom ett antal olika format att skriva. Jag är ju liksom väldigt ramstyrd, men jag föredrar ju att liksom kunna variera mig lite, så det passade mig väldigt bra. Jag hade väldigt kul, och det är ju just det här med, alltså, för att gå över till valrörelsen och sådär. Liksom. På ett sätt så kände jag liksom att nej, det skulle jag kanske vilja skippa och ägna mig åt den långsiktiga opinionsbildningen. Men det har känts bra att få kommentera det dagsaktuella och få skriva i politiska frågor i denna tid. Därför att det känns som att det behövs. Och det finns också folk där ute som faktiskt uppskattar röster för liberalism och individualism också i dessa tider.
Men du gjorde väldigt bra ifrån dig. Jag är ju inte överraskad över att du var sommarens bästa ledarskribent i Sverige utan konkurrens. Men det som överraskade mig var att du passade så pass väl in i den miljön. Att du insocialiserades i stil och ton, att det... För det är ju lätt att när man är då på Sveriges malligaste dagstidning.
Och jag blev din rätt form mallig.
Din form av lekfullhet och ibland lite liksom avslappnat, lätt burdus stil. Att det ska skorra på något vis. Men det funkade, det passade ihop oväntat.
Ja, jag kan säga att det som väckte mest reaktioner, och det är ett kapitel för sig när man får reaktioner från DN-läsare, för de kommer liksom nogsamt formulerade på korrekt svenska, oavsett om de är om de är arga eller glada, och det är både och. Och det som de var mest upprörda över, det var när jag skrev om konsertvolymer och att de har skruvats ner. Det är ju Martin Ågård och Natalia Kasmierska som har skrivit en fantastisk bok som heter Popkulturens död.
Och då tog du upp den tabubelagda volymfrågan.
Ja, precis. Volymfrågan som vi inte diskuterar, nämligen att... Och jag tog upp just vår Sisters of Mercy-konsert som vi var på. När den här hemska upplevelsen, när man stod där... De spelade Lucretia, My Reflection, allt borde vara perfekt. Om det inte bara var för att jag hörde min och Johans sång.
Mer än Andrew Eldritchs sång.
Ja, och det var en hemsk upplevelse. Det hade vi kunnat ordna på efterfesten, men på själva konserten vill man ju ha fullt upp av de intrycken.
Men det här var några upprörda över, några läsare av DN.
Oh ja. Alltså det... Och så att överhuvudtaget lättsamma uttryck tas inte nödvändigtvis positivt, även om många också gillar det. Så det var intressant liksom att det var den typen av inlägg som gav mest kritik.
Synnerligen.
Och Johan då?
Intressant. Jag har verkligen haft en politikbefriad sommar helt och hållet. Jag har på något vis laddat upp en väldigt hög grad av immunitet mot allting. Jag skulle ju ha suttit och skrivit bok egentligen i sommaren här. Jag hade massor av böcker med till landet i norra Bohuslän ute på granitklippen och sånt där. Jag har inte öppnat en bok. Jag läste Lena Andersson. Det var allt. Sen är man var ju tvungen att läsa DN och Mattias artiklar hela tiden. Men i övrigt så, det var för bra väder. Så vi var liksom ute med barnen precis hela tiden. Och det var bara bad och tennis och skjuta pilbåge och luftgevär.
Ja, det har varit bra väder har jag hört.
men det var jätteskönt, för det behöver man när man kommer tillbaka till stan. Och så visar det sig att det är valrörelse. Och det är ju därför vi samlas här idag. Det här var enda tillfället vi kunde ses för övrigt. Eftersom du har varit borta, Mattias, hela tiden nu.
Ja, jag var ju här i 4 veckor när ingen annan var här. Fredrik var här, vi gick ut och drack sprit. Men nu kom jag tillfälligt upp och då gick det att sy ihop.
Underbart. För att vi har fått väldigt mycket efterfrågan på att berätta hur vi tänker och hur vi hanterar valrörelseångesten. Från folk. Och det som var verkligen gav oss känslan att vi måste göra något var ett mejl från Mårten som skrev att men vad håller ni på med? Varför är det så tyst från er? Alltså inte då i radio, tv och tidningar, för där har man ju er hela tiden. Men ni borde ju prata om valet. Hur tänker ni själva om det här? Hur ska ni själva rösta och varför? Är det någon som är ideologiskt så driven att ni tänker rösta på något annat än riksdagspartierna? Vad tycker ni om libertarianer som inte röstar av principskäl? Och vad säger ni nu när SD och Vänsterpartiet är så stora? Jada, jada, jada. Så därför så högg vi dig de få dagar nu över helgen, Mattias, när du var här. Så kör vi ett avsnitt och besvarar massa frågor som vi har fått. Så jag tänkte att vi drar igång helt enkelt. Och då har vi en första sån här knippe frågor som är av typen så här, som Mattias som skriver: ska man som libertarian överhuvudtaget skänka legitimitet åt förtryckarna genom att rösta, som är den klassiska frågan på något vis. Eller från Johan: vad anser ni om de delar av frihetsrörelsen som anser att det är onödigt rösta då det bara finns sociapartier i riksdagen och det inte spelar någon roll vilken regering som styr? Eller som Jonathan skriver: hur kan ni motivera att jag faktiskt ska gå och rösta? Jag som är för legalisering av narkotika och sexköp vill lägga ner Folkhälsoinstitutet och Arbetsförmedlingen, sänka skatten, sänka bidragen, öppna upp för mer invandring, ta bort övervakningen, skrota immaterialrätten och, ja, ni fattar, den klassiska trätofrågan bland oss frihetliga alltså. Vad säger ni? Hur tänker ni kring den klassiska trätofrågan?
Dels så är jag ju demokrat. Jag tycker att demokrati, och det skrev jag, det var min första bok, Mer demokrati, mindre politik. Alltså demokratin är ett viktigt redskap för att begränsa statens makt. Att kunna byta ut regeringar och styren och liksom lägga lägga hinder i vägen för den obekymrade maktutövningen. Och som sådan så är det viktigt. Jag tror inte på majoritetens diktatur. Demokratin behöver balanseras av fri- och rättigheter och sådana här. Men
just, och maktdelning.
Ja, men en man, en röst och ett demokratiskt styrelseskick är jag definitivt för som en del i ett fritt liberalt samhälle. Och jag tror det är viktigt också att folk på något sätt har en del i styret och hur landet styrs i en grundläggande mening. Så det gör att jag är inte den sortens systemkritiker som är emot demokrati, utan jag ser det tvärtom som någonting riktigt bra. Vad gäller partierna, så vi kommer att gå in på dem och sådana här. Jag håller ju med frågeställaren som räknade upp alla frihetsfrågor och jag står ungefär där också. Det är väldigt långt från riksdagspartierna. Men jag kan i alla fall säga att en röst på en politiker ger en, i alla fall i mitt tycke, 4 års rätt att klaga på den politikern sen.
Vad genomtänkt det är, vad jobbigt.
Ja, vad ska man säga om det?
Ja, jag bara...
Medan du funderar och får chansen att bli genomtänkt, så ska jag bara säga att jag kan ju verkligen sympatisera med de här frågorna, för att jag har varit där. Första 2 gångerna jag röstade i riksdagsvalet så röstade jag första gången på Johan Norbergs anarkoliberala frihetsfront. Och andra gången röstade jag på det igen, tror jag, eller något sånt. För jag tänkte att, tänk vilken känsla om någon röst, räknar de här rösterna och ser att kolla, det alternativet finns. Att då kanske jag startar en process eller någonting. Nu måste jag säga att jag håller med om att det är små skillnader mellan de partier som finns. Eftersom vi befinner oss ganska långt från dagspolitiken, så kan man tänka att det spelar ingen roll vad man röstar på. Men jösses vad det spelar roll vad man röstar på. Vi har ju liksom ett rödgrönt block som vill förbjuda min sons skola. Då är det klart att även små politiska bråk kan ha en enorm betydelse för vilka frihetsgrader människor får och inte får.
Välkommen till medelåldern.
Ja, så att nu röstar jag med stolthet. Vad säger du, Fredrik?
Nej, men alltså, ta det här medianväljarteoremet, eller vad det heter, liksom att alla partier tenderar liksom att dra sig mot mitten. Det liksom blir en konsekvens av liksom demokratins funktionssätt. Men det betyder ju inte att riktningen hos... Alltså det handlar om vad de ligger i konkreta sakfrågor nu, men riktningen, vad de vill, vem vill ha mer, vem vill ha mindre stat, det är ju avgörande. Sverige, jag tycker att så Sverige har förändrats liksom, ja, nu säger jag emot mig själv, för det skedde ju också med sossarna, men alltså Sverige har ju då förändrats på ett väldigt, väldigt bra sätt. Det här tycker jag är liksom ett sånt här metanarrativ som har alldeles för lite uppmärksamhet. Det är egentligen bara vänsterextremister eller så här, alltså sådana som till vänster om sossarna som berättar om det här. Men jag menar, vi lever idag i ett helt annat land än vi gjorde när vi växte upp. Rikare, friare, på ett helt annat sätt. Sverige är det kanske det landet som har reformerats mest i hela västvärlden sedan 1980. Liksom. Jag vill gå vidare på den här processen. Det finns mycket, mycket, mycket mer att göra. Så jag tycker, alltså, säger du att nej, men bara för att inte alla partierna tycker precis som jag och är renläriga, så finns det ingen mening att lägga sin röst. Det tycker jag är slöseri. Du har ju, även om det är så att din röst inte räknas och bla bla bla, så om alla sa så som vill ha mer frihet, så fick vi inte mer frihet. Jag tycker det är konstigt. Jag kommer rösta på ett frihetsparti som vill ha mindre mandat och mer individ.
Och den frågan ställs ju också vad vi röstar på. Men vi sparar den cliffhangen. För det är,
ja.
Jag kan behöva fundera lite under den här podden innan jag svarar. Men en fråga handlar just om det här, hur man engagerar sig då för att förändra detta. Som herr Gadd skriver, jag tycker att, vad tycker ni att man ska göra som liberal med vilja att förändra? Bör man skapa debatt och bilda opinion som ni, eller bör man engagera sig i partipolitiken? Hur tänker ni själva kring ert politiska engagemang? I korthet, varför finns inte Usual Suspects-partiet? Det beror på att det finns en 4% spärr i Sverige, antar jag. Men där, det är ju en annan klassisk fråga, för att Fredrik, som du säger, många av de här sakerna som har gjort Sverige friare har ju faktiskt gjorts av socialdemokrater i regering. Av det enkla skälet att opinionen har drivits i liberal riktning, och eftersom de vill ha makten framför allt, så kommer de genomföra det om man lyckas utanför att påverka opinionen.
Ja.
Så det är ju ett...
Jag som då är gammal Svenskt Näringslivs lakej vill alltid citera Urban Bäckström, som jag tycker var den klokaste och bästa ledaren för näringslivshögen, om man ska säga så. i som jag någonsin har känt eller känt till. Han sa alltid, vårt uppdrag är att prata med politikernas chefer. Helt enkelt, bilda opinion för ett friare näringsliv. Så är politikerna tvungna att gå till val på att göra förslag som är det bättre för företagen. Och det är det som hela mitt liv har gått ut på. Mm. Alltså inte bara företag, men frihet generellt. När jag var anställd där så var det just företagen som var det viktiga. Jag tror att det är... Men jag har väldigt stor respekt för folk som gör det här innanför parlamentarismens ramar. Det är bara ett annat sätt att driva samma sak. Och då kan man inte vara intellektuellt hedlig. Man kan inte, ja förlåt, jag bara tog i, man måste ju
man får
driva...
Man får säga vad man tycker. Nej, om precis. Jordbruksstöd.
Nej, men man måste ju driva partiets linje. Och det ingår ju i ens uppdrag och det måste man göra. Men för att riksdagen är ju inte så att det är 349 individer, utan man är med i ett parti och får köpa ett program. Liksom. Då får man engagera sig i det som är mest likt. Jag tycker att det är kanske en personlighetsfråga, en temperamentsfråga, så här. Men att säga liksom att det är fel att engagera i Liberalerna eller Moderaterna eller Centerpartiet för att man liksom, fast man är libertarian, det är inte alls fel. Jag har full respekt för det. Jag tycker att det är till och med att de ska ha beröm.
Jag är rätt imponerad av dem som gör det.
Orkar jag? Ja. Och man, men det är klart att man blir oerhört irriterad nu, för de är som maskiner och talepunkter och så här, va? Och liksom i sociala medier de är ju helt outhärdliga. Men det är för att jag är en, eller för att vi är liksom intellektuella opinionsbildare som har ett annat förhållningssätt. Bara för att jag tycker det är jobbigt och irriterande så är det inte så att det är oviktigt. Så jag liksom, jag tycker det är jätteviktigt att de ska ha stor respekt. Så att säga att man, liksom är, att man är dum för att man engagerar något med de här partierna tycker jag är naivt och kontraproduktivt.
Men en liten mellanskål då för de som kämpar hårt för frihet ja, inom skål, systemet.
Precis, skål
lycka
på
till
er.
Ja, det är bra att ni kämpar inom systemet och ännu bättre om ni avskaffar det, i alla fall dess monopol. Jag håller ju helt med. Det är en sak att säga att skatten borde sänkas till 5 kronor, men jag har väldigt stor respekt för den som gnetar ner kommunalskatten med 50 öre. Därför att det rör sig ju i rätt riktning och ingen annan kommer att göra det åt oss. Och de första stegen måste tas innan fortsättningen tas. Ja. Och det här är ju också liksom efter kynne och smak och vad man har råkat hamna. Alltså det finns människor som gör bra saker i stort sett alla partier. I alla fall i några frågor och på något sätt. Och vissa partier framför andra, men liksom i stort sett alltid. Och att uppmuntra dem att ta sig... besväret att liksom titta lite extra dels på liksom personer och deras ideologi, men också vilka frågor de driver, för det är ju också viktigt där, för att
vem tycker du är bra gäst idag? Eller vilken fråga tycker de är bra som de driver?
Det har jag ingen aning om.
Han sa nästan alla.
Sa du det?
Jo, men så här, om jag ska ta...
Vi kan man ju säga antirasismen, ja, det är ju uppenbart. Ja, liksom. Ja.
Antikommunismen är äster.
Ja.
Nej, men om jag får ta en SD-person som jag är Paula vän med Bile. På Facebook, så är det Jonas Andersson. Han står på deras riksdagslista. Han jobbar med ensamkommande flyktingbarn. Va? Med att ta emot dem. Och så han jobbar på en sån förlängning och har skrivit om liksom, sakligt om både vad han ser för problem med detta och lösningar. Han kan liksom hålla två tankar i huvudet. Han kan skriva både att han är emot gymnasieamnestin för han tycker att det är en felaktig lag, och sen gå och ge beskedet till en eller två killar som han jobbar med, som han tycker verkligen kommer att bli utmärkta medborgare i Sverige, och gratulera dem. Därför att han kan hålla två tankar i huvudet samtidigt.
Intressant.
Han är konservativ. Vi är inte överens i alla frågor, men det är en person jag respekterar.
Ja, intressant.
Men apropå det, kan vi inte haka på då den fråga som har ställts av många här? Vi behöver inte gå in på partier, men liksom, vilka är det som kämpar för frihet och liberalism inom de olika partierna? Och det oftast nämns då allianspartierna, kanske MP. Finns det några... För så tänker jag när jag röstar. Att jag vill ju ge en liksom klapp i ryggen ordentligt på de som orkar kämpa för liberalism inom partierna och stärka deras ställning internt och liknande. Vilka ser ni där ute?
Det finns massor. Alltså, hur många som helst. Hanna Wagenius till exempel är kandidat i Jämtland för Centern.
Riktigt himla bra.
Ja,
dessutom på sin kandidatlista så skriver hon att favoritmusiken är Kent, Rammstein och Lars Winnerbäck. då har man nästan min röst redan där.
Ja.
Det finns ju många, alltså Centern i Stockholms stad gör det väl liksom givet. Jag tror väl att både Johanna Jönsson och Johan Hedin kandiderar bra personer.
Ja.
Jag har inte... jag bor ju i Stockholms län och där brukar liksom reservlaget hamna. Så det brukar sällan ge samma...
Jag får också Carl Malmqvist.
Ja!
För Centern i Stockholms stad när jag gör sån där kandidat. Testa vem närmar sig dig.
Han är jättebra. Och så måste jag ju nämna Max Sjöberg i Folkpartiet. Han kandiderar i Göteborg.
I Folkpartiet får man inte säga.
Jo, alltså när de blir liberaler så ska jag säga det. Men de har inte gjort upp med sin historia.
Vi har ju inte accepterat deras namnbyte än. Det har ju bara gått igenom på deras stämma.
Nej,
inte här.
Ja, jag vet. Det roliga är liksom att... Men
Max Sjöberg är ju en liberal. Mm.
Ja, ja, ja.
Och det finns många... Alltså, Luffe överhuvudtaget är skitbra nu. Ja. Liksom. Jag gillar
det. Ja, jag får ju kandidatmatchning. Det är många då liberalpartister, om man ska säga. Folkpartistliberaler. Joar Forssell.
Ja, på Stockholmslistan.
Toppar väldigt ofta. När Andreas Froby kommer högt upp också. Och det måste jag säga, Andreas Froby, han fick nästan min röst också när han i SVT:s valkompass skriver om sina hobbys. Och då skriver han att det är film, tv-serier samt att läsa årtal på Wikipedia. Det tycker jag, det är så bra. Alltså, jag kan verkligen identifiera mig med honom.
Ja, exakt.
Jo, men nu jag skäms, jag har någon slags ADHD-grej. Jag kommer inte ihåg namn. Men jag fick ju då CUFs vice ordförande, som är en tjej som bor i någonstans på Västgötaslätten. Och jag visste inte ens vem det var. Men hon blev min kandidat i ett test. Och det var så här lite pinsamt. Hon vill inte... I såna här tider om man är landsbruks... Jag tackar för ditt stöd, Fredrik, men... där gick min personvalskampanj i Västra Götaland åt skogen.
Är det Louise Grabo?
Precis.
Eller, ja.
Ja. Och,
så då ska vi inte nämna det. Nej, vi förstör inte kampanj för istället.
Det var roligt att jag... För jag bara sa, det var intressant. För jag fick liksom... Jag tror att jag fick Joar som tvåa eller något sånt där. Va? Så det var ju så här... Jag matchar hela tiden med ungdomsförbundare.
Mm.
Fast jag har precis fyllt 48. Men så det var liksom Luff och Suff som bara stod mig närmast.
Det finns ju ett tips för de som är engagerade i en specialfråga, nämligen att legalisera cannabis. Vilket jag tycker är en central, inte bara frihetsfråga, utan också om man faktiskt vill stoppa gängkrigen granatkastare i förorter. Ja. Så är det den mest centrala frågan.
Det är rätt dumt att intäkterna från hela narkotikaförsäljningen går till gängen om man nu vill motarbeta dem.
Precis. Då finns en hemsida, cannabiskrysset.org, där man kan gå in och kolla vilken valkrets man har och se vilka kandidater som är lite mer liberala i denna fråga.
Det finns en hel... Jag fick tips om... Nu har jag glömt vad den heter, men Fria Moderata Studentförbundet har för certifierade kandidater. De har ett antal frihetsfrågor och sådär. Jag kollade ju på den vilken riksdagskandidat jag kunde ha, och den första riksdagskandidaten hade inte full poäng och visade sig vara någon som är väldigt mycket för rökförbud på krogen, så det gick ju bort. Det...
Tobias Sjö är väl en bra...
Ja, det är en mycket bra person.
Ja. Frihetscertifierade moderater.
Alltså det här blir också så här, som att man pratar om vänner eller bekanta. Det finns väl 100 namn?
Vi ska väl i alla fall nämna Henrik Alexandersson som kandiderar för klassiskt liberala partiet. Det är ju inte en, alltså, det kanske är en bortkastad röst, men det är ju ingen dålig röst. Hax har ju alltså precis kommit ut ur fängelset för något han inte har gjort, betalat skatt. Så det är en man som liksom, han har ju varit libertarianismens glada humör från tidig morgonstund till sen kväll på många frontens seminarier och sånt där. Det hade varit hur roligt som helst.
Han har som så många andra i den här kretsen börjat lida i invandringsfrågan och blivit invandringskritiker.
Har han?
Ja. Ja, kanske på fyllan, på krogen, men jag har fått intrycket i alla fall.
Vi har en fråga från en Mattias här. Vad tycker ni om klassiskt liberala partiet och deras riksdagskandidater? Och där har vi besvarat det, att en av riksdagskandidaterna i alla fall är en väldigt fin klassisk libertarian.
Ja.
Mm. Oaktat eventuellt glidande på ja. Små timmarna. Han håller ju igång så många timmar på dygnet.
Ja,
så
han gör
någon
det.
Gång under
ja, men jag är förvånad över det som jag sa häromdagen till någon, att klassliberala partiet har en ordförande som sin politiska profil hade Israel och USAs flagga. Han var ju neokonservativ som försvarar krig och sånt där. Och tycker man att liksom, jag är ju inte... Jag tycker att man blandar ihop frihetsrörelsen med höger generellt, och då ska man, är man höger då så ska man vara för Israel. Så jag tycker det är konstigt. Jag tycker att KLP har lägger för mycket kraft på att motverka bidragsinvandringen. Jag är besviken på dem. Jag tycker att de har fångats av hela den här auktoritära vågen och drar åt det hållet. Synd.
Men titta, jag har inte uppfattat alla nyanser i deras budskap och hit och dit. Men tittar man på i sak vad de presenterar att de tycker, så är det ju ganska nära en klassisk liberalism.
Så är det ju.
Får man säga.
Så är det ju.
Närmare än de flesta andra partier.
Så är det ju. Men det är fortfarande så liksom att om vi har en enda stor fråga, det är ju förbrudningen av samhället.
Mm.
Som är liksom metafrågan. Och tycker man inte att förbrudningen är... Om man inte verkar mot förbrudningen, om man inte tycker att förbrudningen är ett problem, ja, då är man ju inte liberal.
Nej, risken är ju liksom att det här kulturkriget blir viktigare än politiken, och framförallt vilka politiska frågor och vilka reformer man driver.
Ja.
Och det är ju det, du kan plocka en eller två, och om en eller två då är liksom mer krig och militära interventioner, så blir det ju liksom då har du ju kastat bort rätt mycket.
Hörrni, får jag ställa en annan, men man ska kryssa hax i alla fall om man röstar på dem, kan man väl säga. Men får jag bara ställa en helt annan fråga till er, nämligen så här, om man kryssar någon centerpartist, folkpartist, moderat, så här, man kommer inte hamna allt för fel förmodligen, men det skulle vara intressant att höra med er om två partier som ni i alla fall har varit i närheten av på olika sätt, där det kanske är viktigare att fundera på vem man kryssar om man är där i närheten, nämligen Mattias Miljöpartiet och Fredrik Kristdemokraterna, som du väl hade någon liten fling med någon gång i tiden.
Alltså, jag skrev en rapport åt deras tankesmedja för 10 år sedan. Det har väl handlat om att liksom att innan kulturkriget, före kulturkriget heter det.
Mm. Apropå kultur.
Ja, så kände jag mig mycket närmare, ska man säga, det som är Amerikas republikaner, eller så här, den anglosaxiska högern liksom. Jag satt i tv-försvarade McCain en gång och sådär, va? Och man har hängt i de kretsarna och man har träffat massa bra GOP-are, eller alltså republikanska, som liksom är, och på den tiden tyckte jag att Kristdemokraterna var så bra, men de har ju mer gått upp i liksom jag är ju kulturkriget, men jag är fortfarande kompis med en massa människor av dem, men jag känner mig mycket, mycket mer främmande, och jag vill nog inte inför dem, jag vill nog inte rekommendera någon av dem nu, tror jag inte.
Jag hamnar ju lite i samma situation när det gäller Miljöpartiet. Alltså där fanns ju liksom en väldigt, i alla fall, öppning för vissa liberala frågor. De har aldrig varit ett liberalt parti, utan ett grönt parti. Och det är ju en väldigt annorlunda ideologi. Men det fanns liksom ändå en kritik mot FRA, mot värnplikt, mot gränskontroller. Och den finns ju inte längre, tyvärr. Allt det har ju försvunnit med regerandet, och liksom de sålde hela paketet av liksom i alla fall smått frihetliga frågor till sossarna. Och det samarbetet har ju gjort att de som är samarbetsvilliga med sossarna, de har ju stigit i graderna, som Isabella Lövin. Hon hade ju lika gärna kunnat vara sosse. Men de som har liksom varit mer liberala, de har ju försvunnit ut i periferin. Mm. Så jag vet inte om det finns någon jag kan rekommendera.
Men kan du komma på någon som är mindre dålig?
Maria Färm är ju en bra person, även om hon är väldigt vänster. Och likaså Nils Karlsson nere i Malmö är också...
Ja,
liksom
en filosof.
Ja, alltså det är ju en person jag tror kan... Alltså precis som med Jonas Andersson, en person jag liksom verkligen respekterar. Också i de, även om jag inte tror att vi står varandra speciellt nära politiskt.
Men det här, ni brukar alltid inte förstå mig när jag säger prata om estetik. Mm. Jag tycker att jag är knäpp och så. Men jag, återigen så tycker jag liksom att vi har en estetisk släktskap med miljöpartisterna. Liksom. Det kommer tillbaka till rötterna och liksom 68. Så jag känner... fortfarande när jag träffar en miljöpartist, de som jag känner lite eller så här vagt, att man har liksom så här, ja men vi är ändå liksom polare, men en socialdemokrat känner ju bara fiendskap liksom, medan miljöpartister sen då, och det är för att kulturkriget och migrationsfrågan och allt det här är så viktigt, och vi liksom lierade med dem på något sätt i de här frågorna. Men jag vet inte varför, jag känner liksom instinktivt sympati med en miljöpartist. Jag känner inte alls som aggression.
Men är det inte, det föregår ju det kulturkriget. Det har ju att göra med, skulle jag säga, det här med socialingenjörers försök att strömlinjeanpassa och hygienförpacka barnens lekar och molnen på himlen och på något vis. Alltså den typen, det auktoritära folkhemmet, där passar ju inte, med ett överdrivet ordningssinne, där står ju vi och den gröna rörelsen på samma sida mot detta.
Eller gjorde i alla fall. Alltså, de nu... har ju liksom lagt sig fullkomligt platt för sossarna i alla sådana frågor.
Man har aldrig pratat om valfrihet, man har aldrig pratat liksom om individen, man har aldrig pratat om
FRA-lagen, övervakning,
entreprenörskap, alla de här sakerna.
Ingenting.
Det försvann med Maria Wetterstrand.
Ja, och det är synd, för att det finns ju en gren i den rörelsen som står oss ganska nära på många
sätt. Och det här visar ju liksom hur ett parti förändras av vilka de väljer att samarbeta med.
Ja.
Aha. Vilket för oss in på frågan om eventuellt allianssamarbete med Sverigedemokraterna. Men det kan vi vänta med. Det kommer också, bara några korta, hastiga reaktioner från ert håll, för att vi får många frågor om olika partier. Tankar om medborgerlig samling, undrar Erik och Linus om.
Vadå, SD med universitetsexamen, helt ont sant?
Jag tänkte precis säga SD för kufar.
Ja. Ja, ja.
Men alltså så här, det finns bra människor där också. Alltså, Johan Warland vet jag, han är väl bara engagemang, och nu försvinner namnet på hon som gick från Miljöpartiet dit, Josefin Utas.
Just det,
Så ska man rösta på dem, så tycker jag man kan kryssa henne. Jag tycker hon har en bra kompass och sådär. De är väl liksom lite för konservativa, men de vill i alla fall avskaffa Systembolaget.
Ja, men jag träffade, alltså jag borde ju skrivit på en lista, jag har ju en hjärnblockering, halvalkad, jag vet inte vad det är med, men alltså Fredrik Delby tror han heter, Göteborg, jag träffade honom i förrgår eller vad det var, som en bra kille. Jag vet inte om han står på någon lista, men det är ju en sån här, men han är ju en sån här, han är libertarian.
Men det var väl så, partiet startades väl, det ser ut som utifrån i alla fall, som någon slags borgerlig protest mot decemberöverenskommelsen.
Ja.
Och då blir det lite konstigt när den är borta. Jag vet inte vad det är som är deras USP.
Ja, fast det är ju väldigt mycket också kultur, ännu mer kulturkrig än klassiskt liberala partiet.
Ja.
Så de är mycket
Dorian
tydligare.
Peterson och
men väldigt, väldigt mycket liksom höger och sånt där. Och Ilan sa det som är ordförande är ju liksom stark värnpliktskrav.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och liksom gränskontrollsanhängare och så. Ja. Så det finns inte mycket som känns frihetligt, utan de känns mer som sådana här teknokrater med liksom besvärjelser för liksom att vi är det kloka och medvetna styret, och sånt gör mig alltid lite skeptisk.
Först då struntar vi då. Ja. Leo undrar, hur ser ni på feministiskt initiativspolitik? Det är ingen som har följt dem riktigt.
Nej, men det är ju ett sån här tönt. Det är ju dels hennes Gudrun Schymans show, dels är det så här liksom ett identitetsparti och lite löjligt så här, va? Men de får ju alldeles mycket uppmärksamhet därför att de är en del av den här liksom Stockholms elit.
Ja, men då ska vi inte göra mer uppmärksamhet. Nej. Men Volkans fråga då, om ni måste anstränga er, skulle ni på ett trovärdigt sätt kunna plädera för att Vänsterpartiet är det mest liberala valet? I alla fall i några frågor.
Jo, men vi kan väl konstruera någon konstig...
Jo, men är man sån här, alltså lite Isobel Hadley-Kants medborgarlöns socialliberal, som vi ser liksom harm reduction. Ja. Jo, men så här, nej men alltså...
Hon är ju den, kompis hos alla tre, måste
jag säga. Ja, och jag tycker hon formulerar sin linje väldigt bra i samlingen Frihet och fruktan och annat och sådär. Och därifrån så skulle man ju liksom kunna dra en slutsats kring liksom ett socialt patos som även tar sig uttryck i liksom harm reduction, då med det riksdagsparti som är liksom mest för liksom avkriminalisering av narkotika, just av omtanke om liksom, man ska inte skicka polis på människor som har drogproblem och annat. Och den typen av empati skulle man kunna tänka att det kanske finns en frihetlig ådra som leder till en skepsis mot statliga ingrepp och förmynderi och sådär, även om de vill ha högre skatter. Det är ju naturligtvis ett önsketänkande, men så skulle liksom en skönmålad vänsterpartiargumentation se ut.
Plus antirasism.
Ja.
Och det tycker jag är ganska viktigt.
Ja.
Mm. Men det är ju synd att när det kommer till kritan så är det ändå bara att de vill avskaffa äganderätten och förstöra valfrihet som är deras kärnfrågor. Det är det de vill pressa igenom.
Ja, det är ju ett livsfarligt parti. Det är ju ett fruktansvärt parti. Jag skrev på Facebook bara inne på vägen hit, tunnelbanan, så här, liksom att äganderätten är mänsklig rättighet även om de avskaffar. Mm. Det är ett parti som hotar mänsklig rättighet i Sverige.
Ja, och när det kommer till kritan så gillar de ju inte liksom personer som avviker och gör något eget heller. De vill ju styra allting.
Och det här med allting. Venezuela och det här, alltså, det är ett auktoritärt jävla skitparti. De är ju kommunister.
Och en sak till. Alltså, jag har antirasister och i flyktingfrågan så är de liberala och sådär. Men, någon vill komma hit och arbeta och göra rätt för sig. Det ska kasta sig ut.
Ja, och sen är det ju det också. Det är ju ett allt åt alla parti. Så det är ju lätt. Alltså, de är generösa med andras pengar här som på andra områden. Och det är ju liksom inte en politik jag vill se. Liksom.
Nej, men alltså det, vadå? Det här är ju, vid sidan av SD, det stora hotet mot friheten i Sverige. Punkt. Ja. Det är livsfarligt, det är kommunistparti. Mm.
Och de två, Molotov och Ribbentrop, paktens arvtagare, har nu 30% i opinionsundersökningarna.
Ja, och det där är ju också liksom en anledning. Alltså, jag känner mig ju tyvärr tvingad att gå och rösta på ett riksdagsparti lite grann därför.
Mm. Ja.
Exakt. Alltså, man hade ju önskat att man hade lyxen att inte bry sig så mycket, men det är klart att med den pågående förbruningen och med allmän förkärlek för totalitarism, och om ni har en helikopter i bakgrunden här så är det för att det är en NMR som har liksom nazidemonstration där ute och liknande. Då är det klart att det är en motståndshandling att rösta på ett hyfsat parti som inte vill göra Sverige till Ungern.
Nej, precis. Det är liksom att vi är så här, vi är mainstream och mitt maktens försvarare. Jag har pratat med det förut, men det är ju en jävla konstig upplevelse.
Ja, det säger ju en del om hur illa det är.
Ja, ja.
Och Mattias jobbar på DNs ledarsida.
Ja, ja, det var ju min kommentar. Så illa är det för liberalismen.
Men hörni, nu blev det så dystert. Så att, ja. Låt oss ta den här frågan istället som både Tim och Erik ställer. Att vi, alltså, av alla löften som ställs ut, vilket löfte och av vem har störst chans att göra Sverige mer liberalt? Vilket parti har, eller som en Tim formulerar, har kommit med det bästa konkreta förslaget hittills i valrörelsen? Vi behöver tala väl om någonting.
Jag fattar inte valrörelsen, för att jag skriver hela tiden så här att media är ju helt besatt av liksom kulturkriget, politiska spelet och kvittojournalistik. Jag vet ingenting om jag vet inte vad partierna går till val på. Vet ni om sossarna vill höja skatten?
Ja.
Vet ni om Moderaterna vill sänka skatten? Ja, 140 miljarder säger de. Så här, men jag vet knappt. Jag vet inte vilka skatter de vill sänka och hur mycket. Vill de ha dem? Ska de gå till val på ytterligare ett jobbskattavdrag? Jag har missat.
Mm. Jag har ju tittat lite då.
För du har haft en jobb att göra det.
Alliansförslagen har för en gångs skull sett ganska hyfsade ut. Det är liksom en bättre summa av delarna än tidigare.
Aha.
Och det är lite så här, men de tragglar på med liksom regelförenklingar för företag, sänkt skatt, lättare att anställa, sänkta trösklar för att människor ska komma in på arbetsmarknaden. Alltså precis det här som har blivit totalt negligerat och ouppmärksammat med, som var liksom, det var hett under liksom allians och nya moderattiden med företagare och folk som gick till jobbet och sådär. Men de finns ju kvar och de är ju inte mindre viktiga idag. Och jag är så glad att det finns en borgerlighet som driver dem, därför att det är ju liksom, det är de viktiga frågorna. Det är viktigare för Sverige att liksom företag kan växa och att folk kan behålla sina pengar än väldigt mycket annat.
Mm. Ja, vad roligt. Jag har följt med för dåligt då, antagligen.
Nej, men det är för att allting drunknar i den här kulturkrigskloaken på något sätt.
Ja, och vem tar vem?
Ja, precis.
Ja, och det faktum att de här tankarna har stöd av extremt lite folk. Och man kan titta hur mycket som helst på att sossarna också krymper. Men det förtar inte frågan att det här är idéer som är illa ansatta och behöver varenda försvar de kan få.
Ja. Ja.
Mm.
Men jag måste också säga att jag gillar ju Ulf.
Kristersson.
Kristersson, ja precis. Alltså, dels för att jag var väldigt, väldigt bitter på Reinfeldt och Borg för att de tog avstånd från sfären, som vi säger. Och det sfären är då ett begrepp som har olika betydelser i olika delar av sfären, men det är ett samlingsnamn på liksom Svenskt Näringsliv, Timbro, de här Ratio, de borgerliga partierna, vi som liksom, ja, på olika sätt träffas och samverkar och så här, va? Reinfeldt och Borg gjorde ju om Moderaterna till liksom någonting som var, ja,
men
de flyttade hälsa på oss på stan. Liksom.
Ett teknokratparti. Alltså, ja, det var ju liksom väldigt mycket att smörja stora särintressegrupper.
Och sluta utmana L. Och, så här. Och sen tycker jag, så Ulf är ju en svären person. Och det tycker jag är väldigt kul rent personligt. Så här. Plus att han liksom han har starkare liberala instinkter än vad Reinfeldt hade.
Jag tänkte ju det fram till den här valfilmen han gjorde.
Det var rätt rolig. Ja, så, jo, men, han säger ju fördelar.
Rätt rolig. Alltså, för några komiska poänger så säljer man ut hela liksom, den bomanska andan. Det här är ju liksom en liten revisor och besserwisser som vill lägga sig i allting. Ja. Lägga allt till rätta och behålla Systembolaget. Alltså så här, visst, det finns mycket man kan göra för ett par garb.
Det kommer på plats 5 för dig, men det kommer på plats 95 för mig.
Ja, jag skiter i vilket. Alltså, jag tycker att det är en rätt viktig lackmusfråga om du vill tillåta personlig frihet, därför att det här landet kommer att bli olidligt.
Det är mycket viktigare. Din relation till LO är mycket viktigare än din relation till Systembolaget som klassliberal i Sverige.
Nej.
Men
jag håller inte med.
Här kommer man ur olika kulturer. Ja. Att vissa av oss började med frisprit och bredare trottoarer.
Ja.
Och andra med att hata sossarna.
Ja, precis.
Men alltså, nej, jag är så enormt besviken på Moderaterna. Jag tycker de har tappat det helt.
Men då är det reklamfilmen du tänker på framförallt. Jag tror ändå att Fredriks poäng stämmer. Att Ulf har ju liberalare instinkter egentligen än vad Reinfeldt har. Om man skulle väcka honom mitt i natten och bara snabbt svara på frågan om det här och det här.
Absolut.
Då skulle han bråka, säga.
Jag
men nu är han i ett annat idéklimat som är mer reaktionärt, etatistiskt och kontrollinriktat.
Ja, men just där, alltså jag tyckte att hans inledande tal var väldigt bra och slog an just en sån här trygghet i liksom en liberal konservatism som är liksom klassiskt statskritiskt, företagsvänlig, sänk skatten, liberalisera allmänt, liksom sådär. Jag märker ingenting av det i filmen. Och då är det liksom nya Moderaterna igen. Yta och sådär, liksom. De har tappat kompassen. Man kan inte lita på dem. Och sen har ju liksom alla de här tomterna. Sen har ju alla de här tomterna.
Det låter ju som den försmådde älskaren.
Ja. Jo, men så här. Så här, så här.
Det är någon som är för nära dem. Och därför blir så arg.
Vet ni vad? Ja, men det är ju här. Jag röstade på Moderaterna förra valet. Så jag har all rätt att vara förbannad på dem. Och det är så jävla löjligt att höra de här förbannade rasisterna. Bara, Moderaterna borde be om ursäkt för att de har tagit emot flyktingar och sänkt skatten och fan och hans moster liksom sådär. Det är ju för fan oss liberaler som röstade på Moderaterna senast som ska ha en fet jävla ursäkt därför att Moderaterna har svängt om värnplikten, de har svängt om invandringen, de har svängt om gränslöshet i Europa, den fria rörligheten i Europa som liksom varit ledande i alla. De har svängt om övervakningen och är ett jävla fluktarparti med kameror i varenda knut. Trygghetskameror, vad fan är det jävla George Orwell-parti? Och allt det här är liksom, de har blivit ett klassparti. Ett parti för de välbärgade, för de ska få sänkt skatt och de ska få ökad frihet. Men alla andra, från liksom invandrare till fattiga människor, till ungdomar, de ska kallas in i värnplikt, de ska ha obligatorier, de ska utbildas, anpassas, övervakas och sådär.
Alltså, men Mattias, det finns ju ett klassiskt klipp på när du bråkar med försvarsministern och Gunnar Hökmark och du är väl... Så det är väl 30 år sedan eller något där, va?
Ja.
De har ju varit, alltid varit för värnplikten.
Nej.
Det var ju
de som avskaffade
värnplikten. Jag vet.
Bäst försvarsminister Sverige har haft.
Ja, men poängen är...
Ja, det var ju under Odenberg som det avskaffades. Och löftet kom redan i valrörelsen. Yes.
Men poängen är liksom att det är ju inte... Det är inget nytt historiskt att Moderaterna är för värnplikt.
Nej, men de avskaffade.
Ja, jag vet.
Och när jag gick till val 2014 så var det ett parti som hade avskaffat värnplikten som inte sa någonting om att återinföra det.
Nej.
Som var för fri rörlighet i Europa, som var för liksom skeptiska till liksom stor växande stat och solida i alla personliga frihetsfrågor. Men det har de ju svikit totalt och det pratas det aldrig om utan det pratas bara om att de inte har tungan tillräckligt långt uppe mellan skinkorna på de som har gått till SD.
Vad ska du rösta på då? För att så här, vi har massor av frågor kvar som inte kommer att hinna gå igenom. Vi får se, vi kanske hinner med något till avsnitt före valet. Men det som alla undrar över är, hur tänker ni, hur ser ni på partierna som finns där? Vad röstar ni själva på? Och det kanske vi inte alla vet, men man kan väl resonera om hur vi tänker kring det hela. Får de ditt förnyade förtroende efter det här sveket, Mattias?
Jag kommer att bestämma mig sista veckan. Det brukar jag göra. Jag vill rösta för någonting, inte mot någonting. Jag vill stödja en kandidat som driver på åt rätt håll. Och Moderaterna är ett stort parti. De har kandidater som driver på åt rätt håll som är bra också i min valkrets. Men jag tror, alltså det gick 23 år mellan min första och min andra röst på Moderaterna i riksdagen och jag är rädd att det kan dröja ungefär lika länge igen. Det lutar åt Centern, men jag är faktiskt desperat nog att även överväga Folkpartiet. För det, som jag aldrig har röstat på i något val i hela mitt liv. Därför att de är ju liksom ett präktigt teknokratparti och de kramar EU och sådär. Liksom. Så jag har väldigt svårt för att förstå... alltså tyvärr så är de så oengagerade när liberalismen liksom håller på att dö, och liksom liberalismen i väldigt bred betydelse, verkligen den liberala demokratin i bred betydelse, ja, då ska de driva kampanj om mera EU-teknokrati liksom. Ja. det är så tondövt och så fel, men jag, där finns något jag faktiskt överväger. Jag kan inte rösta på Miljöpartiet, de har liksom sålt all liten liksom hopp om frihet som fanns. Kristdemokraterna är ju liksom än mer irrelevanta än någonsin, så det står faktiskt mellan Centern och Folkpartiet.
Fan, du är lite mindre... Du nämner inte kulturkriget så ofta och rasismen så här. Liksom att, men det är intressant. Ja, mm.
Men för jag tänker ju att... Vi har ju länge skämtat om Folkpartiet som att de är så präktiga och mjäkiga och socialmysproggiga att man har bara nytta av dem när liksom demokratin är hotad. Det är bara då de
visar sina rätta färger. Ja, de kan i alla fall skilja på demokrati och diktatur.
När kommunister och nazister som marscherar, det är bara då man har nytta av dem. Ja. The joke's on us, för att nu är vi där igen.
Ja,
nu är det ju liksom, nu är de där och marscherar. Och då, ja, den typen, att ha den typen av demokratisk ryggrad är ju värdefull.
Men alltså, mitt tips är ju att titta på... kandidater lokalt som du kan och liksom i din valkrets som du kan stödja, därför att det varierar väldigt mycket ute i landet, och bra personer är alltid värda att stödja nästan, alltså inte oavsett parti, men liksom i de rimliga partierna.
Mm.
Jag känner så att dels är jag ju anställd av Gunnar Hökmark och varit i 10 år, vilket gör att jag är lite så här...
Ja, vad ska du säga nu om vilket parti du ska rösta på?
Gunnar kandiderar ju inte till riksdagen, så att jag får väl ett frikort där. Men han är ju fortfarande mitt rättesnör och min husgud, utom kanske invandringsfrågor. Men förlåt Gunnar.
Det där är lustigt, för att jag har ju nästan aldrig röstat med Moderaterna, men när jag har gjort det så har det varit i Europaparlamentsvalet. För där känns det som det är liksom liberala moderater som kämpar för frihet.
Ja, men det är ju dit de har liksom skickat sina 2 liberaler.
Ja.
Hökmark och Fjällner. Men, det gör jag också. Jag är jättenöjd med
mig. Jag kan förlika mig med en moderat i en partiregering som lutar sig både på SD och COL. Det kommer säkert att bli så. Det är förjävligt, och det är samhället. Det är ju tidsandan kan få åt helvete. Och det här, jag kommer förmodligen att lägga min röst på Centerpartiet. Men det här bondekriget, och jag satt i liksom ST Opinion Live häromdagen och satt liksom i soffan med Eskil Erlandsson där bredvid mig och känner att vi liksom, som min huvudmotståndare i debatten på något sätt var han liksom, fan, jag har röstat på det tidigare, jag känner halva ditt parti, jag är liksom en av er.
Men ja, du har rätt att vara missnöjd. Du är väljare.
Jag vet, men jag är också opinionsbildare och liksom författare och offentlig person på något sätt. Och kände jag liksom ingen främdeskap alls. Och jag har ju sett hur Centern liksom har... Men det är klart, mitt ego ska ju inte spela roll här. Men jag kommer...
Det är din röst, för
fan. Jag vet. Men jag är inte särskilt engagerad i bondsubventioner. Det råkade vara ett ämne. Jag tycker att förbrydningen är det stora. Så jag kommer nog förmodligen att lägga min röst på Centerpartiet.
Jag tänker ju väldigt mycket som du gör, Fredrik. När jag gör valkompasser på olika ställen, då är det antingen blir jag moderat, liberalpartist eller centerpartist.
Aldrig? Fick du inte någon, fick ingen luffare?
Jo. Alltså, Folkpartiet, Liberalerna, liberalpartist säger jag.
Jag är
ja, men det blir, man kan ju inte säga liberalerna, ja, för det är ju vi som är liberalerna.
Jag tror det är det klassliberala partiet.
Nej. Men utan, och, jag, och även om det skulle finnas något parti långt utanför riksdagen som, jag menar, det är inte relevant. Nu är det liksom, nu måste vi upp på barrikaderna. Därför att det tågar människor där ute som kommer in, en femtedel av Sverige vill göra, eller av riksdagen kommer vilja göra Sverige ett lungen. Och då, vi måste slåss mot detta. Vi måste upp på barrikaderna. Och man kan lägga till då, om man tar Vänsterpartiet med, så är det ändå en tredjedel ungefär som kommer att vara, som vill nedmontera den liberala ordning vi har haft efter andra världskriget. Och det, då måste man kämpa för någonting bra. Och det är Moderaterna, Liberalerna, Centern som jag alltid hamnar på kring valkompasserna. Mm. Och det, för min del spelar det inte så stor roll vilket det blir. Det beror på, som Mattias säger, vem i din valkrets är det som är en bra person som man kan ge lite råg i ryggen och också kunna vara lite så här konstruktivt missnöjd med det partiet och då ha en stake i det och kunna säga åt dem vad de bör göra. Men för min del, kulturkriget är så viktigt att det kommer nog bli Centern. Därför att ett stort Centern kommer att uppfattas av alla av det skäl att de har tagit en sån fight mot Sverigedemokraterna och mot rasismen. Det kommer uppfattas som ett motstånd mot det. Och därför så, det ska de ha ett tack för och en röst för.
Sen är Johanna väldigt bra.
Jönsson, just det. Ja, men det är en bra kandidat också.
Ja, Johan också, Hedin också. Ja. Även om han har på mest med rättsfrågor, det är ganska ondsamt. Men hinner vi med det här? Jag vill fråga er. Skulle ni föredra en regering som består av ett ensamt M som lutar sig både mot SD och LC eller en sosseregering med stöd av COL?
Alltså jag kanske svär i alla heliga drömmen. Jag har inget problem med att sossarna har makten så länge de gör okej saker.
Alltså, så du föredrar det? Du tycker att
det... Alltså, det mesta som sossarna gör fel är för att de måste ha med Vänsterpartiet då just nu. Därför att, lite för att borgarna har trängt dem till detta, att ni måste ha ett samlat då alternativ med liksom Maduro och chavister och liknande. Men jag tror att om de tvingades göra upp med till exempel Liberalerna och Centern, då tror jag att de, så länge de får makten så kan de tänka sig ganska liberala reformer på olika områden. För min del är det... Jag har inget problem att man samtalar med Sverigedemokrater. De kommer ju liksom vara en femtedel av riksdagen, förmodligen. Mm. Och att man kanske gör upp enskilda frågor och liknande. Men det finns vissa centrala frågor som det är helt omöjligt att prata med dem om. Därför att de vill någonting annat och det kommer påverka och svärta ner ett sånt alternativ. Så skulle det vara ett nära samarbete där Moderaterna verkligen lutar sig mot Sverigedemokraterna. Mm. Det tycker jag skulle vara fruktansvärt illa för Sverige och för Moderaterna på lång sikt. Mm. Vad tycker du själv?
Ja, men jag har ju en starkare sosseaversion än vad du har.
Men har du det mot deras politik eller mot dem? För jag tänker så här, de kan få alla fina poster och de kan få glassa och de kan få flyga business class överallt. Så länge de sänker skatter och låter oss ha valfrihet.
Det är inte så mycket deras politik, det är deras arrogans, deras självbild, deras historieskrivning, deras maktfullkomlighet, deras allt det här. Ja, men hela det här liksom, det här, det är vi som tog Sverige från Klaus och Kristina till liksom till Skype. Och det är så en jävla lugn som gör mig så jävla förbannad. Mm. Och sen det här att de ger liksom massa intresseorganisationer som tillhör rörelsen massa liksom med statens verktyg, massa vetorätt. Hyresgästföreningen och LO borde ju brinna. Mm. Alltså de är ju så jävla destruktiva för att få till ett välfungerande samhälle. Man blir ju så jävla förbannad på dem.
Det där är ju en metafor nu i dessa tider när satir då tolkas bokstavligt.
De ska inte brinna.
Nej.
Utan jag vill jag vill inte tända eld varken på Hyresgästföreningen eller på Norra Bantorget, utan jag vill bara att deras privilegier från staten ska tas bort från dem. Jag är för civilsamhälle och sånt bara. Men det här är det roliga. Jag tycker att sossarna borde erkänna. Jag tycker att Aftonbladets ledarsida borde vara berättar att det de kallar för nyliberalism. Ja, en trill av det gjordes av Göran Persson. Ja, och sådär. Så det är liksom så här... Den förändringen... om vi får sån sosseri, menar jag, kanslihushögern som det kallades, så här, som förstår att liksom, det krävs ytterligare liberalisering av samhället, ja, men då är jag inte så mycket emot det. Men tyvärr är inte alls det den... som är samhällsstämningen. Sosseriet är ju då, det är vinst i välfärden och det är liksom förbjuda fler företag. De kommer bara gå vidare och kommer dra tillbaks oss till 1980.
Den finns inte kvar längre. Kanslihushögern finns ju inte inom Nej. Socialdemokratin längre. Nej. Och alltså, jag vill, alltså i valet mellan en moderat och en sosseregering på de premisser du la upp, moderatregering alla gånger. Ja. Alltså jag vill inte ha sossarna vid makten. De är usla. Jag var liksom på torget i Karlskrona, ja. Det stora torget, så kom Margot Wall.
Nej, Stortorget heter det.
Ja, men alltså då jag menade att det var stort. Norra Europas
största.
Vad det nu är.
Ja.
Men då kom Margot Wallström dit som ju ska vara ett av deras vallokomotiv. Och sådär, ja. Liksom. Det var så jävla dåligt.
Ja.
Alltså hela hennes appearance bara skrek, snälla ta mig härifrån.
Ja.
Det var liksom trött bortom, alltså det var både liksom så att man misstänkte att hon hade färdiga talepunkter som hon försökte ta upp allihop och att hon bara liksom spånade fritt ur minnet och sådär. Alltså de är slut, det finns ingenting. Nej, alltså kompetensen har flytt därifrån. Precis. De är lika tomma som i Atlas Shrugged liksom. Man undrar vad begåvningarna har tagit vägen, för de finns inte där längre.
Jag sa det i en morgonsoffa, det är typ så, det här fanns ju alltid, makten drog ju alltid till sig begåvade människor, allting från Assar till Claes Eklund och sådana här liksom, massa människor. Så är det ju inte längre. De har ju knappt några hjärnor.
Nej.
Men det finns ju en oerhörd arrogans i det här. För de är så här, liksom, de liksom, vi är emot blockpolitik. Vad de säger alltid, vi ska vara med i regeringen. Mm. Och sen så formulerar de alltid som liksom att som någonting annat. Blockpolitiken är det så fint. Det var för att du vill bryta upp alliansen, för att du ska bestämma själv.
Inte vara med, de ska vara regeringen. Och det visar ju liksom, deras samarbete med Miljöpartiet visar vad som händer med partier som samarbetar med dem. Det är liksom bara på sosseriets
villkor. Och då säger jag så här, och det är där Löfven ska svara på frågan. Är det tillräckligt viktigt för dig att blockera SD så att du är redo att gå in i en allians i en regering där du själv inte är statsminister? Det borde varje journalist fråga honom varje dag fram till valet. Eller är din antirasism inte mer allvarligt menad? Är du mer pro-sosse än antirasist? Det tror jag.
Ja, nu börjar vi urarta i spelteorier.
Jag vet.
Och i sossehat. Mm. Ja. Tänk att så ofta landar där.
Det ena är bra och det andra är dåligt.
Men vi täckte några frågor, så att, men nu måste vi göra något annat, hörni. Men en sista terapifråga, Fredrik, den här är riktad till dig. Eftersom vi var ställföreträdande valterapeuter här. Här är någon som verkligen undrar. Mårten undrar, jag är socialdemokrat. Varför tycker jag då ändå att det kan vara fridfullt att lyssna på er och att läsa Fredrik? Är det ett ålderstecken eller beror det kanske på världen?
Nej, jag tror att det beror på att vi inte faller in i kulturkriget och blir kulturhöger. Jag vet vem det är. Jag ser honom på Facebook varenda dag. Han är väldigt aktiv i mina trådar och så. Nej, men jag tror att det är så att i den här förbrukningstiden och där liksom, vi har Hanif och allt det andra och alla andra som håller på liksom och spelar på alt-right-grejen. Så här, vi är alt-right. Jag tycker att jag är alt-rights största motsats. De står inte för någonting självklart. Som jag står för. Jag är emot nationen. Jag är emot statlig utmaktning. Jag är emot auktoritet. Jag är emot rasism. Jag är emot reaktioner, reaktionärt tänkande. Jag är emot allt filosofiskt, mänskligt. Synen på allt från människa, företag, stat, världen, så är de min absoluta motsats. Att våra kamrater glider över och blir deras polare, bara far åt helvete.
Nej, men det,
jag tror det är därför liksom så här, högersossar eller intellektuella vänstermänniskor finner liksom en gemenskap med oss i den här tiden.
Det är en bra sammanfattning. Men
jag är inte över den. Alltså, jag tycker att och jag tror det viktigaste är liksom att vara intellektuellt hederlig. Jag tycker det är roligt, och det är ganska, det är ju i sig liksom en revolutionär handling idag att försöka tala till människor också i andra politiska läger. Att försöka argumentera för enskilda konkreta ståndpunkter, frihetlig agenda för liksom alla olika målgrupper. Därför att hela den här, alltså är det någonting jag verkligen hatar med vår samtid, så är det den här jävla dumpolariseringen i liksom olika lag där de andra liksom, man blir liksom någon, blir man någons totala motsats så blir man ju ungefär lika korkad fast på ett annat sätt. Hela problemet jag ser med alt-right är att de är en skrattspegel av vänstern. De pekar ju alltid, men titta vänstern och sådär. Och så är de precis tvärtom.
On the limb sitter de i USA.
Ja. Ja. Och det är ju liksom precis tvärtom i personfrågor. Så om vänstern då är antirasistisk så ska de liksom bli rasister eller i alla fall politiskt inkorrekta. Och sådär.
Men å andra sidan, du kan inte jämställa de två storheterna. Det ena är rasism. Och det andra är då antirasism. Ja, men det är mycket värre att tycka liksom, att människor av annan liksom, DNA-kod har ett annat värde än att använda staten till ytterligare reglera på marginalen. Vad fan? Du kan inte säga liksom, att
antirasism... Ska du sparka in den öppna dörren riktigt?
Men de föder varandra.
Precis. Och jag tror att det är ett... Alltså, jag ger fan i det där kriget. Jag tycker att man ska vara, alltså man ska som företagare få strunta i och baka en tårta till ett homosexuellt äktenskap om man vill det, därför att det är ens jävla rättighet att vara dum i huvudet.
Det har ingen av oss vågat säga i Sverige, ingen liberal person. Jag håller med om det också.
I Sverige har det väl inte varit någon fråga som man har prövat.
Man ska ha rätt att få diskriminera och vara reaktionär och bakåtsträvare. Politisk korrekthet är liksom ett irriterande fenomen som förtjänar all kritik, men motmedlet mot det är ju inte att bli tvärtom, utan det är att bli för frihet och tolerans. Och det är ju den verkligt revolutionära frågan, och det innebär att säga jag skiter i ert kulturkrig, nu ska jag fest.
Och därför ger vi sista ordet till Frans G. Bengtsson, som Ulf skrev på Facebook här och påminde om att det var 1942, när en förläggare i det av nazisterna ockuperade Prag ville att Frans G. Bengtsson skulle redogöra för sin etniska bakgrund. Och då svarade han, som man ska göra i sådana sammanhang: måtte Sodoms och Gomorras eld tvätta den värld ren där den sortens ting framfödas ur skurkars incest med idioter. Tack Fredrik, tack Mattias.
Hej då! Fan vad bra.
det var bättre än Moberg.
Ja.
Vilken kille. Men det är när saker ställs på sin spets. Så.
Ja, men så här, fuck you.
Ja, verkligen. Ja. Jag vägrar svara på den frågan.
Just det.
Ni skurkars incestidioter.
Jag sa ju ingenting. Men...
Hej,
välkommen. Jag tänkte att jag skulle hinna hit och gratulera dig. Varsågod att jag ska gå alldeles strax.
Jaha, nej. Jag tänkte att jag skulle hinna hit.
When the end comes, it's beginning. When the scared ones, we're winning. When the door's closed and we're set free, are you one of those or are you with me? When the sun sets, we wake up. No matter where we get, we won't break up. We stand tall, we're headstrong. You better step aside or come along. We're the last ones, let's stand up. We fight guns with our hands up. We're the cowards, we are rebels. We have the power to fight the devil. We're the last ones, let's stand up. We fight guns with our hands up. We're the cowards, we are rebels. We have the power to fight the devil.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.